En podcast från Aftonbladet.
Tone!
Karin!
Juhu! Hur går det med din sommar?
Tack bara, hur går det med din?
Det går jättebra. Jag tycker att det är skönt att vara ledig.
Jag jobbar ju just nu.
Ja.
Believe it or not.
Ja.
Men jag antar att när det här sänds så är jag ledig. Och nu ska jag försöka få kontakt med mig själv i framtiden. Stör inte mig. Ja, jag tycker det är skönt.
Du tycker att det är skönt?
Jag tycker att det är jätteskönt.
Du, vi har ju vår sommarserie.
Det stämmer.
Med böcker.
Ja.
Och idag?
Idag kommer den som du sa. Vi har läst liksom böcker av tre stycken helt legendariska kvinnor som kommer gå till historien med sina författarskap. Mm. Och så har vi den här fuckboyen från Italien som, är, som du sa till mig innan var din favorit.
Ja, nej det sa jag inte.
Det sa du visst, du kan rekommendera den till en kille som kom in här.
Jag sa att...
För du vet att män inte vill läsa kvinnor, därför rekommenderar den manliga författaren.
Ja,
okej. Okay.
Okej. Vi ska prata om Vincenzo Latronicos roman. Som jag har ju läst den på italienska, Le Perfezioni.
Det har du inte, Karin.
Nej, det har jag inte. Däremot läste den på engelska när den kom, Perfection.
Aha, det visste inte jag.
Jo. Och sen har den ju kommit nu på svenska, precis. Den heter
då
på svenska.
Jag har läst den.
Perfektion, kanske inte så oväntat. Och,
berätta om honom för mig då.
Jag ska berätta om Vincenzo Latronico. Han är född 1984. Ja. Han är italienare. Han är översättare, kulturjournalist. Och han har pluggat filosofi. Har jag läst mig till i Milano. Han har bott ganska många år.
Duktig.
Ja, det är som att du tror att du kan reta mig.
Nej, vad fan var det? Det var inte att jag retade dig.
Han har bott i Berlin många år. Och sen nu är han tillbaka i Italien. Han skriver om storstadsliv, migration, digitalisering och kulturell globalisering.
Tänkte
det har
jag
googlat mig till.
Ja. Globalisering är viktigt.
Ja, han debuterade 2008 med Ginnastica e Rivoluzione.
Ja.
Och det sa jag för att det är kul att säga. Och sen, han är också översättare då, kanske jag sa.
Mm.
Och han skriver mycket kulturjournalistik i Italien. Mm. Och nu han har skrivit flera romaner då, men den här boken Le Perfezioni,
kan vi inte bara säga det på svenska?
Det gav honom hans internationella genombrott. Den nominerades till Bookerpriset 2025 med Sophie Hughes engelska översättning som är fantastisk. Ja, så det är väl det. Den är väldigt uppmärksammad. Det är en sån bok som det talas om i hela Europa. Verkligen har fått stort genomslag, omdebatterad, hur ska man tolka den, är den bra, är den dålig, är den kul,
folk
är den tråkig,
gillar den väldigt mycket.
Folk verkar gilla den väldigt mycket.
Så det är med alla överens om att den är bra.
Utom du.
Jag vill bara säga att det är ingen så här, är den bra eller dålig? Alla är bara så, wow, den här är så bra.
Ja, ja.
Så det vill jag bara säga.
Ta till protokollet. Ja. Ja, men så därför tyckte jag att det vore kul att prata med dig om, Tone.
Ja, så nu har vi läst den.
Så nu har vi läst den. Jag ska säga också till er att lyssnare, tittare, att det är också liksom...
En cover på.
Nej, jag skulle säga att en kort bok. Kort liten bok.
Ja.
Så den här river man av.
Men framförallt så är det ju en cover på George Perec
bok.
Debutroman.
Tingen.
Story of the 60s. Som underrubriken är på den. Som handlar om ett par i början av 1960-talet. Som också liksom
I Paris
och de är också en tid i Tunisien. Som liksom försöker skapa sitt liv genom tingen då.
Och den har jag skummat igenom nu, ska jag säga.
Jag har läst den.
Och det ska man säga, han är ju väldigt tydlig i boken att det här är en parafras.
Ja, det börjar med ett citat och den, och han skriver efter ordet att det är, ja, en cover säger han väl inte, men det är ju en cover på
det
den
är en
boken
cover. Ja, det är det.
Ja.
Okej, så vad handlar den här boken om då? Jo, den handlar om två digitala nomader
som jobbar
bor
med
i Berlin.
Exakt, och de är ju inte därifrån.
De är ju från något sydeuropeiskt land, förstår man. Kanske Italien. De i alla fall heter Anna och Tom. De bor i Berlin och de är väl typ någon slags grafiska formgivare. Så de sitter hemma med sina datorer. Och
romanen börjar liksom med första kapitlet heter väl typ så här imperfekt eller presens eller whatever. Mm. Jag tror det heter imperfekt. Mm. Och då är det som att den här lägen...
Vi skulle haft med oss boken.
Jag vet, jag har den i min mobil så det behöver du inte oroa dig för.
Nej. Nej, men det hade varit nice att visa upp den.
Ja, verkligen. Ja. Men nu lagt kort ligger. Och då är det så att... första kapitlet är som typ en Airbnb-annons över den här lägenheten. Mm. Alltså hur man föreställer sig att livet i den här lägenheten är. Mm. Och då börjar det väldigt tydligt med liksom alla så väldigt 2010-tals markörer för ett sådant medelklassliv för digitala nomader. Mm. Det är monsterer och det är plankgolv och det är skandinavisk design och det är någon murgröna som hänger ner från balkongen. Ja. Och då är det liksom som nästan att man läser som en lång annons och föreställer sig hur det livet kommer vara där. Och de skriver typ att om arbetet och att man kanske jobbar mer som mer fler timmar än en anställd, men eftersom arbetet är en sån betydande och viktig del av de här människornas liv så gör inte det någonting och liksom målar upp en väldigt bild av vilket slags liv man skulle kunna ha i den här lägenheten. Och sen så då nästa kapitel om det här paret då, Tom och Anna som faktiskt lever i lägenheten och hur det här livet då skiljer sig från bilderna av lägenheten, att det är dammigt och det är flottigt och de kan inte fylla diskmaskinen för de är bara två personer och det är herpessalva och det är kvitton och skräp överallt och de måste städa och de hinner inte städa och hitan och ditan. Mm. Och sen så liksom vecklas det här livet i Berlin ut.
Ja.
Och de lever i expertgrupper och författaren beskriver hur de har liksom de här stora umgängesgrupperna men där det egentligen inte finns någon riktig intimitet utan att de pratar aldrig om pengar till exempel. De pratar aldrig om, de ställer inga krav på varandra utan de är liksom in och ut som en stor blob av expats typ som på helgerna. Så beskriver de så verkligen en sån typisk Berlin-turistdag där de börjar typ i Mao Park eller går på thai-marknaden och äter mat. Och
ja, men det är
så...
verkligen så här Biergarten på Paul Linke-Ufer. Det är sådana detaljer, väldigt så generiska detaljer som de flesta som har varit några veckor i Berlin
känner till.
Liksom.
Och så går de kanske på klubb och spelar spel. Och sen så... Men allting beskrivs ju med en väldigt liksom avskalad distans. Så det verkar ju väldigt, väldigt tråkigt.
Ja, det är liksom en... Det är ju en bok om... Man ska också säga att den här boken brukar kallas då en av de stora så millennial-skildringarna.
Ja.
Berätta vad en millennial är nu igen.
Det är att man är född typ 1980 till 1992.
Det är din generation.
Det är min generation, precis.
Ja. Och, nej men,
det är också in på 90-talet och liksom, ja.
Nej men och då sen, ja, och sen vad händer då i den här boken? Jo, de lever det här livet.
Och så är varje nytt kapitel typ så här ett ny bara en ny beskrivning av det här livet, fast det är inte som att man kommer dem närmare in på utan bara, och de försöker typ, och sen så händer flyktingkrisen och så försöker de engagera sig i flyktingkrisen och sen så rinner det ut i sanden och det är liksom, de ska gå på en demonstration för något kulturhus som ska läggas ner men de har en deadline så de går inte dit och liksom.
Och sen är de så här, nu ska vi ändå satsa på jobbet och så får de ett stort uppdrag och sen mitt i det uppdraget så
stängs uppdraget ner
så sitter de där. Men och så det som händer i boken är ju inte så mycket utan man beskrivs liksom det här
en
livet.
Tillvaro liksom.
En tillvaro. Men eller jag tycker ändå liksom bågen i boken då men ändå,
och sen flyttar de till Lissabon.
Ja men sen flyttar
för det är det nya boken, Berlin.
Ja men det är det nya Berlin. De är här. De är liksom i 30-årsåldern eller något sånt där. Och så lever de det här livet men liksom långsamt förstår man då gradvis så förlorar den här tillvaron i Berlin liksom hipster Europa så hipster mecka sin charm för dem och det beror på olika saker dels att de själva blir äldre en del många flyttar därifrån i deras krets för de kanske får barn eller vill inte vara kvar men det är också någonting annat som händer och det är att det kommer liksom en ny generation, en ny kader av människor till Berlin som tjänar mycket mer, som kommer från så amerikanska techbolag. Så det livet som de hade liksom i slutet av sina 20 år, början av sina 30 år, då det var väldigt billigt fortfarande, det fanns liksom
staden. Jag uppfattar till och med att de är ännu yngre i början av boken.
Ännu yngre, ja. Att det är billigt, allt är tillgängligt, de har en väldigt bra kontrakt på sin lägenhet, de får mycket för pengarna liksom. Den tillvaron squeezas liksom mer och mer och mer och mer i takt med att andra människor kommer till staden, priserna går upp på allting, så att det är en slags väldigt gradvis liksom försämring av deras det här kreativa nomadlivet, kan man väl säga. Och sen kommer ju då mitt i boken ungefär den här flyktingkrisen, och då beskrivs då en slags våg av politisk aktivitet i deras kretsar, där de försöker använda sina begränsade kunskaper för att ställa det liksom flyktinghjälpens tjänst. Men de är så grafiska formgivare, vad ska de göra? De sorterar kläder och de står i soppkök, men det går inte, det kanske går något år och sen klingar det där av, och det kommer löss i kläderna, så de vill inte sortera de kläderna hemma längre, och det känns liksom, det tappar också sin energi, så allting, det är liksom entropi, allting är verkligen så här, klingar av. Allting.
Och så kollar de mobilen hela tiden.
Och så kollar de på mobilen. De är fast. Ja, det är ju verkligen ett stort tema i boken, liksom relationen mellan det performativa, liksom livet och livet, eller man ska säga. Lever de? Är lägenheten till för dem eller är det till för publiken? De vet inte själva. På ett ganska så banalt sätt, men ändå igenkännligt sätt, tycker jag, på något vis. Men och sen flyttar de till Lissabon. Och tänker de så här, det här är nya Berlin och nu har det gått några år, så de är också några år äldre. Och där är det verkligen inget kul. Det är jättetråkigt.
Ja, de hittar inga, då är de ju i 30-årsåldern och då har de ju svårt att hitta nya vänner. Ja. Så nu också liksom, folk har börjat bilda familj. Ja. Och, liksom, och de, det är också väldigt mycket om den här relationen de lever i som verkar helt outhärdligt tråkig.
De har varandra, de är som en entitet, liksom, ja. De två. De är verkligen så här, som en liten... Vad heter det?
Blubb.
Som en liten blob.
Ja.
De bara är där inne i sin lilla bubbla. De är väldigt beroende av varandra. De
och
är
tänker väldigt... hela tiden på om det borde vara bättre. Borde det vara, hur är det bra nog? Har de bra sex nog? Är de kära nog? Är de hit och dit nog?
De jämför
nog?
Sig hela tiden. Ja, och försöker också att undvika att jämföra sig. Men det är ju samma sak.
Och försöker de gå på sexklubb, men de vill inte ha sex med andra. Och bla, bla, bla.
Och sen så till slut så tänker de att de ska flytta och starta något så... De är väl någon lite pengar.
Det slutar med att de har varit där i Lissabon och sen typ är de i typ Sicilien, allt är helt fruktansvärt. De åker, alltså det är fruktansvärt för att det är så bara tråkigt och dött liksom, inte för att något dåligt händer.
Nej, ingenting dåligt händer.
Och sen så åker de tillbaka till Berlin och typ hyrt ut sin lägenhet i andra hand och får inte tillgång till den, och sen så ärver hon pengar från någon farbror, så då bestämmer de sig för att köpa typ en gård och de ska bli så här andra vågens gröna vågaren. Slut.
Ja. Och då, så där slutar den som sagt. Ja, så vad tycker du om den här boken? Jag anar en viss tendens i din läsning.
Nej, men alltså, jag tyckte bara den var så jävla, vilken jävla snarkfest alltså.
Okej, ja.
Och jag, alltså jag kände så här, jag läste den här Perec-boken då bara för att se liksom vad det var som hade, och den tyckte jag var bra. För det känns som att det finns någon slags, det finns en ilska i den boken. Och typ ett raseri som driver den texten framåt. Men den här romanen är ju väldigt kongenial med vad den också beskriver.
Exakt.
Nämligen den här tristessen och avdomnadheten och medelklassheten. Ja. Och att man känner sig inte egentligen drabbad av något eller av någon eller ingenting kan få en och egentligen... känna samhörighet eller liksom.
Nej.
Och jag förstår liksom verkligen vad den vill skildra.
Ja, vad är det då?
Ja, men det är väl så avokado på Instagram-generationen.
Vad tycker du om det då?
Ja, men alltså det, man har ju läst skildringar av det nu.
Ja.
Och ganska jag tänkte på typ så här, ja, men som en bok som vi pratade om när vi precis hade blivit vänner, som var Gia Tolentinos essäbok.
Mm.
Som ju typ är den här boken. Det här, den essäboken är ju typ den här romanen.
Mm.
Eller när vi läste den där här om året, den där, han som skrev den där reseboken om Instagram.
Ja, just det.
Alltså det finns ju massa såna här böcker som har kommit, men jag tror typ alltså det är ju verkligen ett liv man känner igen.
Mm.
Och jag tror att folk älskar ju att känna igen sig.
Ja, precis. Och jag tycker, för mig blir det ändå det, precis det du säger nu, för det är det som gör jag liksom vacklar i min lässyn på den här boken.
Ja.
Och jag tycker också att den osäkerheten är det som gör att det blir intressant i slutändan. För jag tycker bokens liksom problem och dess styrka är egentligen precis samma sak, vilket gör den väldigt intressant och väldigt frustrerande, den här boken. Jag kommer liksom inte ur den liksom loopen mellan så irritation och beundran inför den här beskrivningen, för att han är ju väldigt, jag uppfattar att han är väldigt kritisk till den här tomma livsstilen liksom, på ett väldigt, men han är det på ett väldigt distanserat sätt och på ett väldigt så slappt sätt också, eller hur? Det är så slappt.
Alltså jag tror typ så, jag hatar ju all kritik av något som är att man genomför det man kritiserar, och det har vi pratat om tidigare på. Alltså det är bara typ en konst, en hållning i litteratur och konst som jag alltid tycker är så jävla lame och boring, att man genom imitation kritiserar något. Det är typ för slappt postmodernt.
Ja, jag fattar vad du menar, men jag tycker ändå liksom, han skriver ändå med en otrolig så precision och beskriver de här miljöerna med en väldig precision och en slags underskruv om den här liksom väldigt specifika generationens estetik och det här väldigt liksom generiska, men som ändå ska vara så unikt liksom. Alla ska vara unika på samma sätt, de här, precis som du säger, de här nordiska möblerna, krukväxterna. Det är också ett väldigt roligt, tycker jag, kapitel del som handlar om så här, den besattheten vid mat och matlagning.
Mm, just det. Ja, just det, de börjar laga mat.
De börjar laga mat som galningar, det ska vara olika gryn och det ska vara olika uppläggningar, och det kändes väldigt så på pricken. Och i allting finns den här liksom metadimensionen av, gör vi det här för vår egen skull eller för att visa upp det, liksom det performativa inför de andra. Inget får vara liksom vackert för sin egen skull.
Alltså jag har inte alls någon uppfattning när jag läser att det skulle vara för deras egen skull. Alltså för mig inte ens det är en fråga i boken.
Nej,
utan det är bara att det är ett performativt tungt liv.
Men det är sant.
Och jag tror att det är det som blir ju tom. Alltså det är så här, jag tycker att det är så här en jättekul skrivövning i typ 20 sidor. Sen är man lite så... Eller jag bara känner så här, okej.
Okay, ja. Nej, men för jag tycker det där boken blir intressant är i den här skildringen av entropin eller liksom förfallet. Och jag tycker det finns en slags liksom förändringen av miljön som de lever i. Att de, det kommer in de här nya liksom, nyrika. Och om jag läser, om jag zoomar ut och är liksom, vad jag gillar med boken, så är att det är en skildring av en specifik tid av där man fortfarande tror att det liksom går att leva ett kreativt liv i kapitalismen. Mm. Liksom. Det är så drömmen om, det är verkligen så 10-talets, den sista drömmen om verkligen. Att det går att så här karva ut ett utrymme för en skön livsstil som inte är på bekostnad av någon annan, utan bara är så här, den är vacker och den är liksom politiskt korrekt, eller om man ska säga, jag hatar det uttrycket, men liksom den är vacker, den är solidarisk kanske, eller den i alla fall stöter sig inte med någon, man har rätt värderingar. Och sen väldigt långsamt, så i takt med att de tristessen ökar hos dem inför det här projektet, så ser man ju också att hela den materiella underbyggnaden för det projektet försvinner liksom steg för steg. Boken kom ju ut 2022 i Italien, så den har ju ändå några år på nacken.
Inte så, alltså ja. Jag tycker att det känns, han har kommit för 10 år sedan, han har varit så.
Ja. Nej, men jag tänker det här liksom, de är i den här staden till en början, som är Berlin då, såklart liksom. Och till början är det en väldigt så sexy, billig, kreativ stad, och sen kommer det är ändå så, det kommer konstnärer från Grekland. Det beskrivs ändå en miljö där det kommer liksom människor från så med kreativa yrken och liksom drömmar, konstnärliga drömmar, Och sen till slut så i slutet då när de lämnar så handlar det om så techutvecklare, UX-designers från Portland, ja, liksom, som jobbat på ett stort techbolag. Priserna går upp, allt det här. Deras egna arvoden tappar i värde, och det är liksom Silicon Valleys tentakler sträcker sig liksom hela vägen fram till Neuköllns.
Det är inte min läsning. De är ju också den parasiten som urholkar det här.
Verkligen.
Alltså, de har ju inte någon kreativ. De är ju inte konstnärer från Grekland, utan de jobbar ju med så här UX-skit och bla 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 bla. Och Facebook och hitan och ditan och.
Ja, men precis. Men det sker en förändring. Under den korta tid som de är där så sker det liksom ett skifte till och med för dem. Liksom. Ja. Nej, men de är ju så, de som gentrifierar staden.
Exakt.
Liksom. Nej, de är inga konstnärer som vi pratar om, utan de är såna digitala nomader. Men det kommer liksom en ny generation som är mycket, mycket rikare, som jobbar på de här. De är ändå sina egna.
Så de
liksom
urholkar ur det,
det är nästa
för
vår.
Sig själva.
Ja. Och då är det ändå innan den här stora liksom AI-revolutionen som vi är inne i nu. Och sen tycker jag också, jag är inte alls lika, jag har inte samma avsky som du för att liksom använda sin egen metod.
Nej.
För att skildra liksom det som man vill berätta. Utan jag tycker att det är, jag tycker det är väldigt så ganska roligt och väl utfört, liksom, den väldigt exakta skildringen. Och sen tycker jag också, men det, sen är det också något som är så jävla sjukt med att boken är ju också verkligen så här, tillräckligt kort för att läsas på en flygresa mellan två europeiska huvudstäder. Den är så kort, alltså det är också en bok som är så anpassad för sin publik i sin korthet,
verkligen,
i sitt språk. Och jag läste en väldigt rolig detalj, tyckte jag, som säger väldigt mycket om boken och tiden, att den här Latronico, när han skrev boken på italienska, så skalade han bort liksom mycket av sitt så, det italienska i sitt eget språk. Han liksom skrev den för en engelsk översättning, om du förstår. Det märker man verkligen. Det är ett så otroligt generiskt liksom, tilltal i boken.
Verkligen.
Och att han, och det är något så extremt så tillrättalagt i själva bokens utförande som är spännande, tycker jag.
Ja, det, och det är det värsta jag vet.
Ja.
För då känns det bara som att det är en skrivövning.
Ja, det är det ju. Men den har ju nått som sagt hela vägen fram till böcker.
Jag vet, men det är ju för att det är, jag tycker alltid att det är, alltså när vi pratade också om den här vad heter den här veckan som jag tyckte var en 100 gånger bättre bok, Transcription.
Ja, typ, ja, den är mycket bättre.
Den är 1 miljon gånger bättre, för den har ju verkligen liksom, den har ju för mig typ en själ, eller hur man ska säga. Och jag tycker alltid det är så kul att se och tänka på vilka det är som når hela fram till Booker. Ja, men det är ju kanske då ja, men det gjorde ju också den, en oansenlig detalj som vi läste förra veckan, den var ju också långlistad för Booker liksom. Men den, för den har ju verkligen så ett liksom, pratar om en kaos eller typ om Palestina eller liksom. Men det finns ju också, det är också kul att se hur en bok kan bränna genom Europa, just för att den ju beskriver de människorna som sitter på kulturredaktionerna.
Ja, men jag vet, och det är det som
och då blir det ju typ så, jag vet inte, jag bara tycker att medelklassen är så tråkig. Den är tråkig att läsa om, det är tråkigt vad medelklassen älskar, det är tråkigt att, hur bra det går för när de ska bli speglade i sin så lustiga spegel.
Det är intressant.
Jag tycker inte det.
Jag tycker det är ändå intressant, för att det blir som du.
Alltså det är typ som intressant när man ska så läsa en blogg, men typ litteraturen som för mig ska vara typ den är så stor och köttig och gränsöverskridande eller smärtsam, att det blir en så övning att vara så småborgerlig. Det är bara så okej. Okay, Och jag tänkte så mycket på, för vi läste ju förra sommaren Hemingway, som ju också beskriver det här livet, fast typ The Lost Generation. Och jag bara tänkte hur, som jag tänker, man skulle kunna säga också exakt den här boken, att det är så här unga europeer som driver runt efter ett krig i Europa och försöker hitta fotfäste, typ. Vad heter den? Solen har sin gång.
Solen har sin gång.
Och Solen har sin gång. Och bara hur mycket
fiesta.
Ja, men det är ju så mycket vemod i den också. Bara hur mycket känslor och kött det finns i den jämfört då med det här liksom. Och jag förstår ju också att det är för att vi lever ju, och också jämfört med Perec som jag tyckte det fanns ett raseri i den, och i den här så finns ju inte ens det raseriet, och jag förstår, och då är det så här, ja nej men för det är ju det så vi lever i den tiden, alltså det går inte heller att säga någonting.
Nej,
för att det är bara så.
Nej, jag vet.
Och det är bara en så,
men det är också perfektion, det är det som är kul tycker jag med boken, att den är så Det som är, jag fastnar i det, jag tycker att det är så, det är äckligt, ja. Och det är det du beskriver, att liksom det är tröttsamt, man blir irriterad, men det är också
ja.
En, ja, det finns en perfektion i den här otroligt
och en
optimerade
sån...
det är en väldigt cynisk roman, uppfattar jag det på,
så vad fan
och liksom marknads...
safe.
Den är så safe, ja,
och typ så här, att det blir så här, att det blir en sån succé, det är så jävla... Ja, jag tycker det är så... Jag blir ledsen för litteraturens skull.
Ja, och det här är ju boken som många kommer läsa eller läser.
Tror du det?
För jag det var är typ en otrolig här... försäljningsframgång.
Aha, okej. Okay. Ja. Ja, för jag vet att du sa det. Ja, men det är det jag menar. Mm. För jag var typ så här, gud, det här känns också som en sån bok som typ... Man blir också tillsagd att det här är en så relevant bok. Alltså det är också så kul hur det fungerar.
Ja, eller liksom... precis.
Att det är, så här, det är det här man ska bli tillsagd, säger någonting om våra liv. Ja, typ. Och ja. Fast jag tänkte, om man tänker då till exempel på en oansenlig detalj som, han, som också säger ju så mycket om våra liv och de här senaste 10 åren. Liksom, och om så den europeiska, eller som den europeiska erfarenheten och liksom, på ett helt annat sätt. Som också är så litterärt 100 gånger mer intressant och mångbottnat. Liksom.
Mm.
Ja. Men det är ju bara 2 helt olika europeiska erfarenheter, fast man blir tillsagd att den ena är den allmängiltiga.
Mm.
Om du förstår vad jag menar.
Jag vet inte om jag håller med om att man blir tillsagd att det är den allmängiltiga, utan jag uppfattar det mer som en så...
Men det kanske är för att du inte är millennial då.
Nej, exakt,
för jag är verkligen så, det här är ju en generationsberättelse. Eller det sa vi ju själv i början.
Ja, men att det är en generationsberättelse, apropå. Men jag uppfattar att det mer beskrivs som en skildring av ett så här specifikt tillstånd, en specifik generation, en specifik
som
miljö.
Som du inte tänker ha att göra. Men en generation, det är ju ändå en allmän...
Ja, men det har det. Ja, en allmän, exakt. Precis. Men för mig, jag tror ändå att jag tycker att den blir väldigt intressant i den här liksom skildringen av den specifika tiden i liksom, när det gäller drömmen om den här tomma drömmen om ett liv, ett fritt liv liksom, att liv är total frihet, frihet från liksom nationen, frihet från politiken, ekonomisk frihet, sexuell frihet, att det finns liksom, och sen den drömmen är ju då uppenbarligen liksom, som den skildras i den här boken, väldigt tom, men också den drömmen försvinner ju bort, den finns inte riktigt kvar liksom, när boken upphör, utan det är ju intressant att det som de lever vidare på är ju ett arv.
Vad tycker du om deras sexliv?
Jag tycker
för det är mycket, att... mycket om deras sexliv ju.
Det är väl ett kapitel
eller ja, men det är ju inte allt som det är ändå ett långt, alltså jag tänker att det är kanske 5 kapitel och ett är om deras sexliv.
Du är så sur på den här boken. Du bara skäller på mig, det är som att
nej, jag bara undrar.
Den här boken.
Nej, jag bara undrar.
Ja, du är sur på mig för att jag tvingade dig att läsa den här boken.
Nej, jag är inte sur på dig, men jag bara känner typ så att det finns ibland kan jag bli ledsen, det finns så mycket bra litteratur och så är det här som ska bli liksom som alla ska läsa och som ska få alla översatt pris och bla bla för att det är så en sexig kille från Italien som har skrivit om ett liv. Så, okej, du kanske inte känner att det är igenkänning, men för jag känner att det här, man har läst 1 biljon essäer om det här. Man har sett Girls, tv-serier, alltså man har sett 100 tv-serier om exakt det här. Och som är exakt, jag tänker på det här omslaget också som ju ser ut exakt som...
Alltså den svenska...
Exakt, som är exakt som typ så filmat i Girls eller typ med alla de digitalkamerorna bara.
För jag tror att det också en av anledningarna till att den slog så igenom i Storbritannien var att den blev upplockad av det här lite superstylish bokförlaget Fitzcarraldo är det väl.
Okej, fan man är ingen
och att de, jag tror, och sen läste jag någon annanstans att den också har fått en så helt otrolig översättning just på engelska.
Ja, att den är
och bara... att, så att han verkligen lyckades med sitt projekt att liksom skriva för sin översättare eller skriva för översättningen. Ja. Det är så jävla hem, liksom alltid, jag håller med dig, alltså det finns något så här otroligt alltså
och
den
typ
här,
så här, jag tror
det här optimerade, uttänkta och som vi har pratat om, det är liksom också så det livet boken skildrar och sen gör, liksom själva lanseringen typ av boken är ett, också ett exempel på det som boken skildrar då.
Och jag tror typ att det finns någonting också, nej jag tror det är typ så, för jag känner att, jag tror också att den gör ju, jag tycker att den gör anspråk på att vara en allmängiltig upplevelse och jag tror att det är det allmängiltiga som har gjort att den får, jag tror inte det är typ så den materiella kritiken med att liksom i boken, utan jag tror verkligen att det är, att det upplevs vara allmängiltigt för folk som jobbar med kultur och är medelklassen typ. Mm. Och jag tror bara, men man tänker dem så här, sen senaste 10 åren så verkligen så politiska raseri man själv har känt, ja. Att det känns liksom, det är bara sjukt. Alltså, och det är ju inte bokens liksom projekt eller misslyckande. Nej. Men man bara att det är det här som är resten från de här åren, ja, ja. Är så provocerande. Ja. Alltså, det är typ så...
Men är det inte också sant?
Nej, det tycker jag inte.
Nej, du tycker att vi är på en annan plats.
Ja, men jag förstår att det här är sant om man så här gör ett så här, en sketch om något. Liksom. Jag menar, bara tänk på typ så här... Ja, men alla de fascistiska projekten i hela Europa, eller typ som vi pratade också om, typ, ja, men folkmordet och effekterna på Tyskland.
Jo, men
eller
är
Tyskland...
det inte sant att liksom den borgerliga medelklassen i de här länderna helt flyr undan från den vreden och gömmer sig liksom?
Jo, det kanske är sant, men, men då tänker jag typ som, vad är då tror jag bara att det är vad jag har en annan litteratursyn, för att bara säga att det är så blir för mig bara för man att kan det ju också... är så, men ja, sen så förstår jag, ja, det är en kritik, bla bla. Ja. Men är det, eller förstår du, var är kritiken?
Nej, men och jag tycker det är för sig att det är precis i den osäkerheten av liksom, som jag själv känner när jag läser boken, för jag tycker på ett sätt att man kan läsa det som en liksom, kritik av den apatin. Som
men om man bara härmar något, hur är det en kritik då?
Därför att jag känner mig osäker på om det är liksom ett härmande eller en spegel eller liksom en eller om det finns en vrede där under som är den här tomheten som
men skildras. Hur tycker du när jag läser Perex? Alltså när jag säger typ jag tycker ändå att jag läser om vrede i Perex tingen. Hur känner du liksom i den här?
Nej, men då kände jag att jag håller med dig, men jag tänker också att den här tiden det finns en brist på vrede. Det har vi pratat om massor med gånger liksom.
Fast det gör ju också absolut inte det, om vi tänker på allt som händer online, alla de här rasande unga männen, incels, det finns ju hur mycket vrede som helst. Mm. Det är bara inte den vreden som på 60-talet.
Nej, men och då är det väl då, men han beskriver ju ändå liksom en specifik klass, en specifik miljö, en specifik liksom borgerlig
som också blivit så miljö. Höger, extrem höger. Det finns en enorm vrede där också. Alltså,
ja, precis. Va? Eller va?
I borgerligheten som har blivit jättehöger. Alltså det är ju inte vår vrede, men jag menar det finns ju så det är ju inte så att det är en helt vredeslös generation.
Nej, men nu känner jag att jag inte riktigt vet vad vi pratar om, men liksom du...
Jo, men du säger att han skildrar att du säger att det finns något sant i att han skildrar den här klassen som det inte finns någon vrede i. Mm. Och du säger så här, jo, men jag förstår att det är en föreställning om den här klassen och den här tiden. Mm. Men jag då menar att det är en lite påhittad bild, för att om man tänker på typ så mycket av den högern eller liberalismen i den här klassen har ju blivit jätteaggressiv, och det finns ju jättemycket vrede där när de har gått längre ut till höger till exempel, som också skulle kunna vara en berättelse om den tiden liksom.
Nej, men jag tänker, men som sagt, boken kommer ut 2022, den skildrar flyktingkrisen 2016. Jag uppfattar att den här boken skildrar liksom tiden, ja, men 2010 till 20, strax innan pandemin liksom. Så att den är ju...
Tror du med händer med det här paret efter pandemin?
Nej, men det jag vill säga är bara att jag tycker att på det sättet en tidsskildring i en tid av då man fortfarande kunde leva i en liksom förnekelse kring den här vreden som du beskriver. Ja. Och som jag såklart håller med om att den finns. Men att det fanns en stor... Jag menar, vi var själva där den tiden. Ja. Att det fanns en känsla av att liksom hur kan man inte se det som händer? Ja. Hur kan man liksom... tro att det här går att lösa med liksom si eller så, hur kan man tro att det här går att lösa utan liksom stora förändringar i vad det gäller jämlikhet eller det materiella liksom, allt det som vi har pratat så mycket om. Och jag, den blindheten som jag tycker präglar liksom ändå det decenniet i en viss typ av generation, i en viss typ av klass, och det tycker jag verkligen. Men den tiden är ju förbi nu, helt klart. Och de här människorna, de här har ju inte en chans mot de här UX-arna från Portland. Nej. Eller AI liksom revolutionen. De har ju tur att de hade ett arv och kunde köpa något jävla Airbnb i Italien. Slut. Eller vad de håller på med. Så att de klarar sig väl liksom med nöd och näppe. Men de kommer ju inte ha så kul liksom i livet, tänker jag. De verkar ju ha skittråkigt tillsammans, som du säger. Vad tror du, kommer de skilja sig?
Nej, jag vet inte.
Nej, men så det tycker jag ändå, men, ja, men jag förstår din läsning, men jag tycker också att det finns en annan läsning som jag tycker är intressant, och jag tycker just i den här osäkerheten kring hur man ska läsa boken, och jag tycker också det finns någonting liksom fascinerande och lite äckligt med den här, att det är en cover på en annan bok.
Att vara manlig författare, det är så jävla, man är så här, jag har gjort en, alltså för att när man läser Perec så är det ju typ så, det är ju typ,
det är samma,
det är en kalkyl av Perec, alltså det är ju så, hela uppbyggnaden är
hela
exakt
bågen
samma,
är samma. De blir så Vietnamaktivister, typ, men de här blir flyktingaktivister,
så det är verkligen, och det är bara så, det är bara en vit man som kan göra det här, för alla andra hade blivit anklagade för plagiat, hur mycket de än sa att det var en gest till.
Ja precis. Nej, men,
och då är det också typ som vi pratade om den här med, nej, men jag måste bara säga, som vi pratade om den här med den här boken Ben Lerner som jag älskade, att jag var typ så här, men det är så hur liksom det här också, hur älskad den blev i så amerikansk intellektuell press, för att alla delar de här referenserna har samma och känner sig duktiga typ när de ser de här referenserna. Exakt så är det ju med det här också.
Ja, men exakt är det med det här, därför att precis alla liksom kulturjournalister, kulturkritiker, läsare har känt den här ledan och är bara så här, oh my god.
Ja,
och bara, oh, min leda, den är så gör så ont, mitt tråkiga liv, det är
alltså, så fruktansvärt. Jag kan inte fatta att folk har så, jag tror det är det också, jag kan inte förstå att folk har det så här tråkigt.
Nej,
alltså, jag hade tagit livet av mig om jag hade så tråkigt
man
som de här människorna.
Man behöver inte ha så här tråkigt.
Nej, alltså man behöver absolut inte ha så här tråkigt.
Men man behöver inte ha så här tråkigt.
Vad menar du?
Nej, men det jag ville säga om Perec var bara att jag... Det finns också någonting... För det är ju en blek kopia.
Ja.
Men... Och då är man så här... Är det avsikten?
Nej, men det här menar, hur kan man vara så en medioker? Hur kan det vara så mycket manligt privilegium i världen att någon
jag
gör... att du också av alla människor, det är det som gör mig förvånad. Du av alla människor läser typ en medioker vit man och är typ så här, fan vad intressant när han gör en blek kopia. Bara, hur kan du, och typ bara så här, tänk de kraven vi ställer på typ, du vet, kvinnliga författare, arabiska författare, bruna författare, svarta författare, och så kan det bara komma typ, och hur kan du tycka att det är intressant.
Nu,
jag känner mig sviken.
Ja, men jag vet att
och jag känner också typ så, hur kan nostalgi vara ett sånt intressant ämne för människor? Mm. Alltså, varför är det ingen som har en fantasi om världen, eller om litteraturen, eller om form, eller liksom, utan det som blir så här, årets snackis är en kopia på en bok från 1960-talet om 2010-talet.
Snark, tycker du. Och sen så tycker jag som sagt att den är intressant för att den skildrar de här sista åren om den här drömmen liksom, av att det skulle kunna gå att leva i någon slags harmoni eller kreativ harmoni med det här ekonomiska systemet som nu, och på det sättet blir boken nostalgisk liksom i på så kort tid, därför att den tiden är, som vi sa, det känns redan så jävla långt borta, den är så gammal liksom.
Och den är nostalgisk i sin form och sitt tilltal.
Ja, men det känns inte som att du lyssnar på vad jag säger.
Jo, jag svarar ju dig att den är nostalgisk. Ja, jag håller med. Den är nostalgisk, det är en brist. Jag tycker inte det är ett spännande skrivprojekt.
Nej, det har du sagt.
Och du har sagt att du älskar den här favoriten.
Nej, jag har inte
sagt. Får jag gissa många plus?
Ja.
4.
Nej, jag tror att jag sa till Rasmus, vår litteraturredaktör häromdagen, han frågade mig för jag ska recensera den.
Och då du har jag, recenserat den.
Vad sa du?
Du har recenserat
att jag har recenserat den. Och att när första gången jag läste den så tyckte jag 4, och sen läste jag den igen och tyckte jag 3, för då tyckte jag att den tappat ganska mycket.
3 och 3 är ju bra.
Ja, och det tycker jag att det är.
Och 4 är jättebra.
Ja.
Och 2 är, vad är det?
Godkänt.
Då får den 2, vad är 1?
Jag kommer inte ens ihåg.
Vet du inte ens vad 1 är? Det är ju du som har infört plus på litteratursidan.
Jo, men jag har aldrig satt en 1.
Har du inte?
Nej, för jag läser bara böcker som jag vet är bra.
Okej, gud.
1 är underkänd.
Ja, men då får den 2 av mig. Den är godkänd.
Bra.
Jätteduktigt. Han stavar rätt hela boken.
Han stavar rätt hela boken.
Så himla duktig.
Okej.
Vilken ska du rekommendera till dina barn att läsa?
Till mina barn, jag har ju fortfarande inte läst en av böckerna, så jag har läst bara 3, men jag älskar ju den här Arundhati Roy boken som jag håller på att läsa med min dotter nu faktiskt. Det är väldigt fint att läsa den.
Och den kanske vi pratar om nästa vecka.
Ja, den kanske vi pratar om nästa vecka. Det är väldigt fint om vad en mamma kan vara.
Jättebra. Mm. Och jag kommer rekommendera den här till min kille.
Mm.
För jag vill höra vad han har att säga.
Ja, spännande.
Adjö!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.